Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A-kursen sponsras av Telia.
Telia är som många vet ett telekombolag som erbjuder abonnemang, bredband, IT-support med mera.
Och Telia är känt för att driva 5G-utvecklingen framåt i Sverige och för att ha landets bästa nät enligt den oberoende undersökningen Umlaut 2023.
Klara, vad är egentligen Telia i ditt liv?
Ja, men Telia är flow. Man har sin to-do-lista, man bara betar av grej efter grej efter grej. Allt går lätt och jobbet blir gjort liksom.
Det är ju inte sådär att man blir ständigt avbruten av nätet som inte funkar som det ska, eller jobbiga människor som ringer, eller liksom att man inte kommer åt sin mailkorg.
Det är inte Telia.
Nej, visst.
För Telia hjälper ju oss företagare att göra vårt arbetsliv enklare. Eller mer Telia, som vi brukar säga.
Vilket också lämnar mer tid till själva kärnverksamheten.
För det är ju det man vill. Man vill ju bara jobba med det man brinner för. Inte hålla på med jox och admin. Det är kanske inte därför jag har blivit egen företagare i alla fall.
Nej, vi vill ju göra podd. Vi vill ju inte sitta och leta efter liksom, vilket moln har jag just den här filen i och så.
Nej, tack. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Tack Telia för att ni sponsrar A-kursen.
Det här är överkursen i abort och aborträtt. Det vill säga hela Emmas intervju med Helena Kopp-Kallner som är obstetriker gynekolog på Danderyds sjukhus och docent på Karolinska institutet. Helena berättar bland annat om varför hormonrädsla kan vara anledningen till att vi i Sverige har höga aborttal trots god tillgång till preventivmedel. På vilket sätt Sveriges abortlagstiftning både är väldigt liberal men samtidigt restriktiv och vilka svårigheter det innebär att ändra lagstiftningen så att den träffar rätt. Men vi börjar väldigt basic med frågan, vad innebär en abort?
En abort är ett avbrytande av en viabel graviditet. Det kallas också för en inducerad abort. Och det är ju för att man har separerat det då från det som har kallats för spontan abort. Men vi vill inte att man ska använda ordet spontan abort, utan vi vill att man ska kalla det för missfall. På engelska miscarriage. Utan att ordet abort ska vara just reserverat för att man avbryter en så kallad levande viabel graviditet. Då.
Det känns ju som det är så man använder abort i dagligt tal.
Mm, det är det.
Jag tror inte man pratar så mycket om jag fick en spontan abort.
Jo, men lite äldre personer kan liksom säga att jag hade en spontan abort. Så. Och väldigt mycket också inom alltså i läkarkåren och barnmorskekåren att man kallar det för spontan abort. Men vi försöker alltså att komma ifrån det.
Tror du det är viktigt att sätta rätt ord på de här sakerna?
Ja, jag tycker att det är viktigt. Det tycker jag. Men många är ju så här, vi vill ju, vi som arbetar med aborter tycker att just ordet abort är väldigt viktigt. Därför att när man använder det så signalerar man också att det är okej. Så att man liksom kallar för att man har avbrutit en graviditet eller sådana liksom så här omskrivningar som vi upplever. Så här, nej men, säg vad det är och att det inte ska vara stigmatiserat. Det finns många olika skäl, alla skäl är lika bra. Det finns liksom inte finare aborter eller fulare aborter utan alla kvinnor har bra skäl, annars gör man inte en abort. Kallar det för vad det är så blir det avstigmatiserat och ärligt.
Om vi blickar bakåt i historien, hur länge skulle du säga att kvinnor har försökt avsluta graviditeter?
Ja, det finns ju abortmetoder beskrivna från väldigt många olika texter och också bilder. Det fanns ju bland annat en ört som heter silfium som växte liksom i Turkiet och kusten i Libanon där och sådär. Och den var tydligen så framgångsrik att man kunde göra aborter med den. Så den utrotades då under tidig romartid. Så det vet man ju definitivt. Sedan i Bibeln står det ju omskrivet. Så länge det har funnits lagar kan man väl säga, så har det också funnits reglering då, att liksom fosterfördrivning, som det ju var det svenska gamla ordet. Sedan så har man också inristningar på tempel till exempel i Sydostasien när man gör det som kallas för massageaborter. Det betyder helt enkelt att man knådade kvinnans mage då tills hon aborterade. Så att beskrivningar hur man har försökt avbryta graviditeter finns väldigt länge tillbaka. Men det begränsas ju också av skriftspråket liksom. Så att sen vet vi inte så mycket mer. Men,
Hur effektiva har de här metoderna varit?
Inte särskilt.
Nej. Och hur säkra har de varit då?
Inte särskilt. Alltså den här massageaborten, det är ju fruktansvärt osäkert att man ju i princip liksom ska framkalla då liksom en blödning, att moderkakan nästan lossnar liksom och sådär. Så att det var ju extremt osäkra metoder. Sedan har det ju varit mycket gifter då, som man liksom har tagit fosfor och olika örter som man har hållit på med då. Just den här örten silfium däremot verkade vara ganska både effektiv som preventivmedel och effektiv som abortmedel och hyfsat säker, men den finns ju inte längre då. Men annars så har inte de här metoderna varit särskilt säkra. Eller effektiva. Varken det ena eller det andra faktiskt.
Man har hört om folk som använder sig av olika verktyg, galgar och sådana saker.
Då behöver vi ju komma lite mera på kirurgiska metoder. Och där har det ju varit mycket pinnar och kvistar då som har skarpa. Man har slipat pinnar och sådär och fört upp och då orsakat vattenavgång då. Och det har ju ofta förutsatt graviditeten ändå i hyfsat långt gången så att säga. Och då har det ju funnits enorma infektionsrisker förstås. Och sedan när metaller kom, då försökte man ju mer att forma små krokar och sådana saker. Och därifrån kom ju just den här symbolen för osäkra aborter, är just en trådgalge. Därför att trådgalgar kunde man ju då forma då, så man kunde liksom föra in dem och sticka hål. Och de metoderna, de var nog ändå hyfsat effektiva, därför att när vattnet går så blir det ofta ett missfall förr eller senare, men däremot förstås otroligt osäkra i och med att det blir så fula infektioner, och särskilt med liksom träredskap och så för du in väldigt mycket bakterier också.
Och det finns olika typer av aborter. Mm. Hur går en medicinsk abort till?
Den moderna medicinska aborten bygger på att man hämmar effekten av ett graviditetsbevarande hormon som heter progesteron. Det är samma hormon som man har i slutet av menscykeln, samma hormon som ger PMS till exempel. Och det hormonet, det gör att livmodern slappnar av. För annars är livmodern ganska sammandragen, så här, som en liksom, muskel som är liksom, hård och så. Men för att graviditeten ska kunna växa så måste livmodern slappna av. Och då när man blockerar effekten av progesteronet, då börjar livmodern att dra sig samman. Så att livmodern börjar helt enkelt förbereda sig på att stöta ut graviditeten. Och sedan är modern medicinsk abort en tvåstegsraket kan man säga. För den här första medicinen då som blockerar progesteronet, den är inte tillräckligt effektiv. Den ger bara abort i tidiga graviditeter i ungefär 60-80% av fallen. Så att efter ungefär ett dygn, då lägger man till ett ämne som heter prostaglandin. Och prostaglandiner, de ger sammandragningar i livmodern så att det blir sprutt på sammandragningarna. Och det framkallar helt enkelt ett missfall. Så det är modern medicinsk abort.
Och fram till vilken vecka gör man en medicinsk abort?
Alltså, medicinsk abort kan man lite provokativt göra hela graviditeten. Man bara justerar doserna. Men det är bara det att efter en viss vecka så kallar vi det för att man sätter igång en förlossning. Så att det finns ingen övre gräns liksom rent medicinskt för medicinsk abort. Utan det som avgör den övre gränsen, det är lagstiftning. Men du kan alltid med hjälp av de här två läkemedlen framkalla att ett foster eller ett barn kommer ut ur kvinnans kropp.
Och kirurgisk abort då? Hur går det till och när gör man det?
Kirurgisk abort idag görs alltid med hjälp av det som kallas för vakuumaspiration. Och det innebär helt enkelt att man med en sug suger ut innehållet i livmodern. Och för att man ska komma in med den här sugen så måste man mjuka upp livmodertappen. Och det gör man också då med hjälp av samma läkemedel som man använder vid medicinska abort, nämligen prostaglandiner. Så prostaglandiner mjukar upp livmodertappen och gör att man kan vidga upp den med små stift. Så att oftast vidgar man upp livmodertappen till ungefär 1 centimeters bredd. Liksom så. Och då kan man komma in med den här sugen, och när man sätter på suget så suger man helt enkelt ut graviditeten. Och själva den här, när man gör själva vakuumaspirationen, alltså när man suger ut innehållet, det tar bara någon minut kanske. Så det går väldigt, väldigt snabbt. Utan det är just det här att dilatera upp, att vidga livmodertappen som tar lite mer tid. Hela ingreppet går kanske ungefär på 10 minuter.
Och om man gör en sen abort då, hur går det till?
Ja, sen är ju ett litet värdeord. Så vi kanske inte vill prata så mycket om sena, utan vi brukar prata efter vissa veckor. Och då kan man säga så här att kirurgisk abort blir mer komplicerat efter ungefär vecka 12. Så att efter vecka 12 i Sverige, då erbjuder väldigt få kliniker i landet en kirurgisk abort, utan då gör man istället medicinsk abort. Men fram till någonstans mellan ungefär vecka, det är väldigt paradoxalt också att just kirurgiskt abort är mindre effektivt för riktigt tidiga graviditeter. Så man brukar väl säga att ungefär lite slentrianmässigt sådär, att mellan ungefär vecka 7 och vecka 12, då kan man också göra kirurgisk abort, och annars gör man medicinsk abort. Men man kan göra medicinsk abort alltså också mellan vecka 7 till 12. Där finns det inga begränsningar.
Och hur ser aborträtten ut i Sverige?
Aborträtten i Sverige är oerhört liberal fram till vecka 18. Det är kvinnans val helt och hållet, och det är en rättighet. Så det betyder att en kvinna kan stövla in på vilken sjukvårdsinrättning som helst i Sverige och säga att jag vill göra en abort. Och då har hon rätt att göra det, och hälso- och sjukvården ska medverka till det. Och lagstiftningen ser också ut så att abort ska erbjudas på alla kvinnokliniker i Sverige. Så att det är oerhört liberalt fram till vecka 18. Sedan är det så att från och med vecka 18 plus 1 då i graviditetsvecka, då blir svensk lagstiftning snarare ganska restriktiv. Och då kan man beviljas abort, och den aborten beviljas då efter ansökan till Socialstyrelsens rättsliga råd för abort- och steriliseringsärenden. Så det är liksom människor som sitter där som du ansöker till och som ska bevilja din abort. Och då finns det olika indikationer. Det är då social indikation, som är ungefär 40% av aborterna görs på social indikation efter vecka 18. Och sedan är det då på fosterskadeindikation, och där görs i princip resterande aborter. Men sedan finns det också då medicinska skäl, det vill säga om kvinnan är i för dåligt medicinskt skick för att kunna överleva en graviditet i princip, kan man säga. Då kan man få det på medicinska skäl, och sedan finns det också på psykiatrisk indikation, det vill säga att man är för psykiskt sjuk för att kunna gå igenom en graviditet. Men det är alltså pyttesmå antal aborter på de här två senaste indikationerna, utan det är social indikation och fosterskadeindikation som är de stora då. Och då är det så att den svenska lagstiftningen pratar om livsduglighet. Så att när man anser att fostret är livsdugligt, då kan man inte göra abort längre, oavsett vilken indikation det är. Sedan blir det ju i själva verket då en fråga om, till exempel om du har en kvinna som är oerhört svårt medicinskt sjuk och håller på att dö och är gravid i vecka 22 plus några dagar eller någonting sånt. Och då gör vi det som kallas för ett avbrytande av havandeskap. Men då ska alltid målet vara att både kvinnan och fostret ska få den bästa vården för att optimera överlevnad vid en abort. Så är det skillnad. Då är ju målet att den här kvinnan inte ska bli mamma. Det vill säga, det ska inte bli ett barn. Men vid avbrytande av havandeskap, det sker då under mer hälso- och sjukvårdslagen också. Att vi kan göra det utan att begära tillstånd.
När det gäller det här med livsduglighet, finns det risker att det här att man kan rädda allt tidigare födda barn, att det kan påverka lagstiftningen?
Ja, vi har ju sett en fara i det då. Därför att hur definierar man livsduglighet? Är det liksom att bara, ja, om du föder ut i skogen, då ska liksom barnet ha en chans att överleva själv. Ja, då är man ju inte livsduglig någonsin. Då är man ju livsduglig kanske vid, inte vet jag, 8 års ålder. Så. Men innebär det så att säga att om man har tillgång till sjukvård som finns på vilken vårdcentral som helst, är man livsduglig då? Är man livsduglig om man behöver avancerad neonatalvård med oscillerande ventilatorer och avancerad intensivvård? Är det livsduglighet? Och det här är ju väldigt intressant, därför att det här har ju aldrig Socialstyrelsens rättsliga råd egentligen definierat hur man tolkar begreppet livsduglighet, utan man har bara satt en vecka och en dag. Men man har egentligen inte resonerat. Hur har vi kommit fram till det här och vilka åtgärder tycker vi är rimliga för att man ska anses vara livsduglig? Och här har Sverige en oerhört restriktiv hållning. I de flesta andra länder så uppfattar man att foster är livsdugliga ungefär vecka 24, kanske till och med vecka 25. Medan i Sverige så är livsduglighet tolkat då som att friska foster, de är livsdugliga efter vecka 21 plus 6. Så 22 plus 0, då är man enligt Socialstyrelsens rättsliga råd livsduglig om man är ett friskt foster.
Jag tror jag har hört att det har någonting med lungornas utveckling att göra.
Ja, det är många olika saker som är problemet. Det är ju tarmfunktionen, där man kan få liksom att tarmarna helt enkelt dör. Man får blödningar i hjärnan och man har svårt att tillgodogöra sig syre via lungorna. Det är väl liksom de vanligaste bekymren som de här för tidigt födda barnen får. Så att de blir ju ofta tarmopererade, de kan få hjärnblödningar. Och man måste ofta ge väldigt mycket syrgas, vilket då är till exempel dåligt för ögonen. Så att det är mängder med olika bekymmer som de här väldigt för tidigt födda barnen har. Nu är ju inte meningen då att man liksom ska satsa på de här barnen så att kvinnan ska föda dem i den veckan, utan meningen är ju då att kvinnan ska tvingas till en graviditet och föda ett barn i fullgången tid.
Just det. Ja, nej, men jag bara hade hört att det är därför man har satt den liksom cut-offen.
Jag tror att cut-offen är, och nu spekulerar ju jag, för det har ju som sagt aldrig egentligen offentliggjort hur man resonerar. Men cut-offen är väl satt på så vis att man vet att man kan rädda foster som är lite äldre än så, och man vill ha en viss säkerhetsmarginal. Men då ska man ju komma ihåg som sagt
godtyckligt.
Att ja, Sverige är extremt, där vi satsar på för tidigt födda barn. Det är vi och Japan som satsar på den här typen av forskning och så. Andra länder gör inte riktigt det. Men sedan så ska man ju komma ihåg att, och jag tycker man måste kunna hålla det i huvudet samtidigt, och det här har ofta, när man inte jobbar med det här så tror jag ofta att man känner att situationen är mer komplicerad än vad det är. Men jag tänker så här att det finns kvinnor som inte vill ha barn och så finns det kvinnor som vill ha barn till varje pris. För mig som läkare så utgår jag från kvinnans behov. Det här ska inte handla om mig, det ska handla om kvinnan. Så att jag har inget problem att gå in i ett rum och hjälpa en kvinna med en komplicerad abort som verkligen inte vill bli mamma. Och i rummet bredvid så ligger en kvinna som håller på att få missfall och är jätteupprörd. Och jag försöker att hjälpa henne att inte få missfall, och de kan vara i exakt samma vecka. Och det är inte ett bekymmer för mig, därför att jag utgår från kvinnans behov. Och jag tror att allt det här mynnar liksom ut i på något vis att man anser sig ha rätt att bestämma över kvinnor. Så kan vi bara låta kvinnorna bestämma över sig själva så kommer det här att lösa sig. Och kan vi liksom utgå ifrån att mitt arbete här som läkare, det är att hjälpa kvinnan. Jag finns bara här av ett skäl, det är patienterna. Mitt arbete handlar inte om att jag ska rättfärdiga det ena eller andra, utan jag är här för att hjälpa kvinnan. Kan vi bara utgå från det så tror jag att mycket av det här ger sig faktiskt.
Varför är det så viktigt med fria aborter, och vad händer om man inför abortförbud?
Ja, vad är det som händer när man inför abortförbud? Det är ju ett hemskt experiment som är gjort flera gånger i världshistorien. Det gjordes under Nazityskland, det gjordes i Rumänien, det görs i Polen för närvarande och det görs nu i USA. Och vi ser ju resultaten av de experimenten självklart. För det första, det föds inte fler barn, utan det enda som händer är att barnen föds vid fler tillfällen i kvinnans liv. Så det är det som händer, det föds inte fler barn, utan kvinnor dör. Det är det som blir resultatet, därför att man åstadkommer sin abort på annat sätt. Och i USA så finns det en studie som jag uppmanar alla som är intresserade av det här bör läsa på, den här studien, The Turnaway Study. Det är, om det är politiker som lyssnar på den här podden får ni också gärna, där har ni bra argument för att ha en liberal abortlagstiftning. I The Turnaway Study så tittade man på kvinnor som sökte på gränsen för fri abort så att säga. Och då var det väl så att ungefär hälften fick göra aborten och hälften fick inte göra aborten, och så såg man hur det gick. Och det är fruktansvärt att läsa resultaten av den här studien, men kortfattat så kan man säga att det går inte bra för kvinnorna som inte får göra abort. För det första så gör ungefär 10% av dem en illegal abort. Eller de hävdar missfall, men missfallsrisken är ju inte 10% i de här graviditetsveckorna, så de har ju gjort en illegal abort. Och de lever oftare i fattigdom. De upplever inte att de har uppnått sina mål i livet på samma sätt. De har mer ångest, både tiden efter aborten och ett år efter aborten så upplever de mera ångest. De stannar oftare hos män som slår dem. Vilket betyder att de barn de föder också växer upp med män som slår mammorna och kanske även barnen, inte vet jag. Det går också sämre för deras barn. De har oftare förlossningskomplikationer. De föder oftare för tidigt. Alltså det är helt fruktansvärd läsning. Så att det är inte bra för någon alltså. Och det är framförallt inte bra för samhället. Tänker jag heller, om det nu är samhället som ska bestämma hur lagstiftningen sen ska se ut, så kan ju åtminstone samhället göra någonting som är bra för samhället självt. Och det här är inte bra för samhället självt. De här kvinnorna kan inte bidra till vårt samhälle på samma sätt, och inte deras barn heller. Och som sagt, barnen växer då upp i fruktansvärda miljöer. Så jag tänker så här att en fri abortlagstiftning är viktigt för samhället, för kvinnan och för barnen. Det är för alla tre. Faktum är att fri abort är viktigt för alla, och att ha restriktioner i abortlagstiftning, det är dåligt för alla och inte bra för någon.
Men hur hänger det här med aborträtten ihop med förekomsten av infanticid, alltså dödandet av spädbarn?
Det här vet vi väldigt lite om. Däremot så vet man ju att det var mycket infanticid, och det finns till och med en hel avhandling från Finland som handlar om det faktiskt. Hur unga då, ogifta kvinnor, man hade ofta ganska bra social koll också. Och hur man då hade de här långa kjolarna, och man hade ju inte underkläder på den tiden. Så man såg mensblodet fläckade kjolarna, så kvinnorna hade väldigt bra koll på varandra. Och just då om det var någon då som man liksom upptäckte inte hade haft mens på ett tag då, hur man kontrollerade kvinnorna liksom. Och där var det ju ofta då att man gav sig ut i skogen och födde i lönndom, och så liksom satt man ut barnet då, som det kallades, så att det blev infanticid istället, och sedan så kunde man då återvända. Så man födde i lönndom. Även idag förekommer ju infanticid, men idag är det ju mer förknippat med psykisk sjukdom. Alltså kvinnor som liksom inte förstår att de är gravida eller inte kan hantera situationen. Och vi har haft många tragiska fall liksom, där man hittar 8 barn i frysen och såna där helt förskräckliga historier. Men det är ju förknippat mer med psykisk sjukdom än att det inte finns tillgång till abort. Det som däremot finns, det är ju i många länder i Europa där abort inte är tillåtet så högt upp i graviditeterna, att man har såna här babyluckor. Och det betyder ju att kvinnan då kan föda anonymt, och det är en rättighet som finns i många länder, inte i Sverige. I Sverige har du inte rätt att föda anonymt på sjukhus. Men i många länder så har man en rättighet att föda anonymt, och då kan man i princip gå in på ett sjukhus, föda sitt barn, sedan gå därifrån, ta sitt barn och så gå till en brandstation eller en polisstation eller en kyrka eller vad det nu är där det finns några babyluckor. Och då trycker man på en knapp och så öppnas luckan och så stoppar man in sitt barn där, och då är det ett uppvärmt utrymme, och när luckan öppnas och det läggs in någonting i luckan, då går en signal då till någon som bevakar det här, och då hämtas då barnet inom några timmar. Så det är ju ett sätt att då aldrig få registrerat att man har fött ett barn, och det är ju då ett alternativ då till infanticid som man annars tror att de här kvinnorna kanske skulle utföra. Och det finns väldigt många såna här babyluckor, alltså det finns flera hundra såna här babyluckor i Europa till exempel.
Men hänger det då samman också kanske med att man har en syn inom den staten på att man inte vill utföra abort, att man vill att det ska finnas andra alternativ för de här kvinnorna?
Ja, men jag tror mer att det handlar om liksom harm reduction, alltså det vill säga att man försöker att förhindra någonting som man tycker är värre. Att man är rädd att kvinnorna ska göra då illegala aborter, eller att man då ska föda sitt barn i lönndom och göra sig av med det.
Men tror du att i Sverige att det skulle finnas ett behov av det här, eller att vi i Sverige liksom inte har?
Nej, vi ser ju inget behov av det. Vi har ju inte mycket infanticid, alltså de fall där spädbarn dör i Sverige är ju ofta psykisk sjukdom som ligger bakom. Mycket postpartum depressioner, alltså depression efter förlossning, eller psykisk sjukdom hos barnafader eller anhörig eller kvinnan själv.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hur hänger tillgängligheten till preventivmedel ihop med antalet aborter?
Det är väldigt intimt förknippat. Länder som har en liberal syn på abort har ofta en liberal syn på preventivmedel och vice versa. Så att det blir lägre abortfrekvenser i länder som har mer liberal tillgång till preventivmedel och framförallt en liberal syn på kvinnan och sex innan äktenskapet. Det är mycket det hänger samman med. Däremot så kan man inte säga att det är liksom helt linjärt. Till exempel så kan man ju säga att Sverige har ju ganska höga aborttal. Vi har också ganska höga födseltal, så att svenska kvinnor är gravida mycket helt enkelt. Och vi har ju en väldigt liberal tillgång till preventivmedel. Och samtidigt så kan man säga då om motsatsen Holland. Holland har också otroligt liberal tillgång till preventivmedel, men de har jättefå aborter. Så att de här två länderna kan man säga är extremerna. Men när man tittar totalt sett, om man tittar på de som har liksom högst aborttal i världen, som är framförallt vissa länder i Afrika, då har de ju ofta väldigt dålig tillgång till preventivmedel också. Så att när man tittar på en bred skala så är de väldigt intimt förknippade, men det finns outliers liksom, åt båda hållen.
Och Sverige är alltså en sån outlier?
Ja, vi är lite av en outlier. Vi är lite speciella. Vi är en gåta för många.
Har du någon aning om vad det kan bero på?
Ja, men alltså, och då kan man säga så här att även om vi har en liberal tillgång till preventivmedel så har vi en låg preventivmedelsanvändning. Så det är ju en paradox. Och då kan man säga så här, där ser man ett extremt linjärt samband, nämligen användningen av effektiva moderna preventivmedel och aborter. Där går det inte att hitta några outliers liksom, utan det ena är en direkt konsekvens av det andra. Använder du ett effektivt preventivmedel, då blir du inte gravid, behöver inte göra en abort. Använder du inget effektivt preventivmedel, kommer du så småningom att bli gravid och då behöver du göra en abort. Så att även om Sverige har en liberal tillgång till preventivmedel, vi har en liberal syn på att kvinnan ska kunna ha sex innan äktenskapet och använda preventivmedel, så använder inte svenska kvinnor särskilt mycket preventivmedel. Och då blir följden aborter.
Varför använder då inte svenska kvinnor preventivmedel i den utsträckning som skulle behövas för att få ner aborterna?
Det här finns det lite vetenskap på när man tittar på vad som är viktigt för kvinnor när man väljer preventivmedel och så. Och då är det så att svenska kvinnor anser att det är betydligt viktigare att undvika hormoner av olika anledningar. Man förknippar det med biverkningar, man har idéer om vad hormoner innebär för risker och så. Så att den här hormonrädslan är mycket, mycket större i Sverige än i alla andra europeiska länder faktiskt. Och det beror ju väldigt mycket på media skulle jag vilja säga och den negativa bild av hormoner som sprids. Alltså man, pratar man om preventivmedel i Sverige så pratar man liksom enbart om de negativa konsekvenserna. Det är liksom självmord och depressioner och så som inte alls ens är särskilt väl etablerade samband. Men det blåses upp väldigt mycket och man pratar otroligt mycket mindre om de positiva hälsoeffekterna. Som att du som kvinna har rätt att inte ha ont vid mens. Se till att du kan idrotta när som helst så att du inte behöver anpassa dig efter att du har ont eller blöder mycket. Eller sådana saker som ju också är preventivmedel. Och det här har liksom rätt till en hormonrädsla, liksom bröstcancer, depression. Det är det som svenska kvinnor fokuserar på, medan kvinnor i övriga Europa fokuserar mer på effektiviteten. Nämligen att jag behöver inte bli gravid när jag inte vill.
Är det att vi kanske också tar det för givet?
Så kan det vara. Svenska kvinnor underskattar ju också sin fertilitet ganska mycket. Alltså man har en betydligt större rädsla för infertilitet, det vill säga att man inte ska kunna få barn, än rädsla för att bli gravid när man inte vill det. Och det beror ju också på att media skriver väldigt mycket om infertilitet. Och det är liksom så här, jag har haft klamydia en gång så jag kan nog inte bli gravid. Nej, men så funkar det ju inte liksom. Då skulle ju ingen i Sverige kunna få barn typ. Klamydia är väldigt vanligt. Så att vi underskattar vår fertilitet. Vi underskattar också effektiviteten hos effektiva preventivmedel. Man tror att kondom är ungefär lika effektivt som en spiral. Effektiviteten skiljer flera tusen gånger liksom så att det uppstår tusen gånger fler graviditeter vid kondomanvändning än vid spiral till exempel. Så det här är ju pedagogiska bekymmer, lite så.
Vad menas med hemmaabort?
Ja, om jag verkligen kunde förklara det så skulle jag vara lycklig, för det råder ju en total begreppsförvirring. Idag definieras hemabort i Sverige som en abort där kvinnan gör den sista delen av behandlingen i hemmet, och det har vi haft sedan 2004. Så det är länge. Och då är det ju så här att medicinsk abort görs med två olika typer av läkemedel. Så först tar man den första tabletten och sedan väntar man i 1-2 dygn och sedan tar man ytterligare tabletter som man för upp i slidan som framkallar sammandragningar i livmodern. Och den svenska abortlagen definierar då väldigt tydligt att abort måste utföras på sjukhus. Och då har man tolkat abortlagen så att det är när man tar den här första tabletten som man utför aborten. Och det var just för att man skulle kunna gå hem och inte behöva komma tillbaka till sjukhuset nästa dag eller två dagar senare. Utan att man skulle kunna göra den andra delen av behandlingen när man för upp de här tabletterna i slidan. Den delen av behandlingen skulle man kunna göra hemma. Och det har då kallats för hemabort. Då är det många som tycker att det där är ju ingen riktig hemabort. Hemabort är att man gör alltihopa hemma. Men det är alltså inte tillåtet enligt svensk lagstiftning. Och nu vill man ju ändra den svenska lagstiftningen så att det också ska bli tillåtet. Det vill säga att man även tar den första tabletten hemma. Och det skulle ju då innebära att man skulle kunna komma på ett besök på en tisdag till exempel. Och bestämma att man ska göra aborten, och så passar det bättre att göra aborten under helgen. Då behöver man inte komma tillbaka för att ta den där första tabletten, utan då får man med sig den hem och så tar man den på torsdagen och så gör man själva, när man får upp de här tabletterna i slidan, på lördagen. Då skulle det bli liksom en riktig hemabort. Men det här är nu lite begreppsförvirring, det är lite jobbigt. Så man får alltid säga, men vad menar du när du säger hemabort? Menar du att du ska ta båda grejerna hemma eller bara den ena? liksom så. Men så ligger det till.
Och fördelen är att det blir mer tillgängligt.
Ja, det är ju också förutsättningen för att man ska kunna göra abort via telemedicin, som det ju heter. Där man har gjort flera studier, bland annat jättestora uppföljningar från England under pandemin. De ändrade ju hela sin metod under pandemin, så att de införde i princip så att alla gjorde telemedicinska aborter. Och då är det så här, har då kvinnan regelbunden mens, vet exakt när mensen försvann, vet exakt när hon hade positivt gravtest, allting stämmer överens. Hon har inga sjukdomar, hon är frisk i övrigt, inga psykiska besvär, inte haft några blödningar, inget ont i magen. En helt normal tidig graviditet där man känner sig säker på att man vet hur lång graviditeten är gången. Då fick hon läkemedlet hemskickat och gjorde allt hemma. Och så följde man upp och såg hur det går. Och det har gått alldeles, alldeles utmärkt. Och det här då vill man ju gärna kunna införa i Sverige också, men det är alltså inte möjligt idag. Därför att kvinnan behöver ju ändå komma för att hämta tabletten, och då kan man lika gärna göra en hel undersökning. Men det här skulle ju då, som du säger, öka tillgängligheten. Man skulle inte behöva komma till sjukhus. Sen är det så att en del kvinnor kommer alltid att behöva komma till sjukhus och göra undersökningen. Det kan vara att man har oregelbunden mens, man har haft småblödningar under graviditeten, man kanske har haft lite ont. Då vill man ju se till att graviditeten verkligen ligger på rätt ställe, att det inte är ett utomkvedshavandeskap eller att graviditeten då inte är för långt gången, så att det inte längre är säkert att göra aborten hemma då. Men det är faktiskt väldigt få, någonstans mellan kanske 10-20% då, som faktiskt behöver komma av de här tidiga graviditeterna.
Är det viktigt att abort inte bara är lagligt utan också liksom lättillgängligt?
Otroligt viktigt. Och det ser vi ju i till exempel länder som Italien brukar vara skräckexemplet som man nämner. Där liksom i södra Italien är lagligt med abort, men det finns ingen som gör abort där. Och det beror ju på att man tillåter det som vi kallar för vårdvägran i Sverige. Det vill säga att man kan säga så här, men jag har ingen lust att göra abort. Då slipper man, och så kan man ha olika förevändningar, som till exempel religiösa förevändningar. Det är väl det vanligaste då som folk anför, även om de ofta inte är särskilt religiösa utan det handlar mest om en bekvämlighet. Och då har man ju en laglig rätt till abort, men du kan inte hitta någon som ska göra det. Då är det meningslöst. Utan där är vi ju väldigt nöjda med vår svenska lagstiftning då, att abort är en rättighet. Och det är ju upp till vårdgivaren att se till att du gör det. Och det står också att abort ska utföras på alla sjukhus. Så att då säger vi ju att alla de som jobbar hos oss, de måste göra aborter. Vi tillåter inte någon samvetsfrihet som det ju kallas då. Och det har ju varit flera rättsfall om det också. Man har ju anfört mänskliga rättigheter och så vidare. Men vi anser inte att det är en mänsklig rättighet att bli vare sig gynekolog eller barnmorska. Utan vill man bli det, då ingår det i jobbet att göra det här. Det är lite som att ställa sig i en butik och inte vilja sälja kläder. Om det nu är kläder som butiken säljer. Och då är det många som blir provocerade då och tycker att man kan inte jämföra kläder med en abort. Men vi tycker att det handlar om en arbetsbeskrivning. Och det finns många andra saker du kan arbeta med. Du behöver inte bli gynekolog eller barnmorska. Det är ingen mänsklig rättighet att bli det.
Är det viktigt att vara vaksam på liksom krafter som försöker, kanske inte då förbjuda abort, men också göra det lite svårare, lite mer obekvämt?
Det är ofta så det sker i de länder där man har sett restriktioner, att det är liksom gradvis att man drar ner, som till exempel i USA nu då, där man liksom sänker abortgränsen i flera omgångar och sen så till slut så sänker man den så mycket så att det i princip blir otillåtet med abort. Och det är olika strategier. I USA har man ju i princip sett alla strategier. Det handlar ju dels om formella invändningar då, till exempel att man har gjort en felaktig godkännande process för läkemedlen som har använts. Man hävdar att läkemedlen är farliga, man begär extra tillsyn av läkemedlet och under tiden den här utredningen pågår så vill man att det ska dras in. Man utmanar då lagliga förutsättningar, man försöker att införa rätt då att inte utföra aborter, att man ska kunna begränsa sig. Man vill att försäkringar inte ska finansiera aborter, man vill att bistånd inte ska gå till aborter. Det här är alla strategier som liksom vi har sett ifrån USA. Och en efter en så kommer de ju liksom hit så. Men det man ska komma ihåg är ju att i Sverige finns det ett enormt stöd för att kvinnor ska ha rätt till abort. Men man ska också komma ihåg att historielösheten är stor i samhällen. Alltså man glömmer väldigt snabbt hur det var. Och snart börjar vi få kvinnor som kommer ihåg hur det var att leva i Sverige när abort inte var tillåtet. Och vi inte hade effektiva preventivmedel. Så att det är väldigt viktigt att hela tiden påminna sig om hur det var innan och komma ihåg det, hur det var för kvinnor, hur det var att vara kvinna i sent 50-tal i Sverige och ogift och inte kunna använda effektiva preventivmedel.
De här grupperna som försöker begränsa aborträtten, är de liksom organiserade internationellt?
Absolut, det är de definitivt. Man kan kategorisera dem egentligen i två breda kategorier. Det ena är då den religiösa lobbyn så att säga. Man har religiösa förtecken, man anser att, ja, som nu då i USA där i Alabama, att ett embryo är ett liv, alltså from conception to birth liksom. Alltså att från och med att ägget är befruktat så är det ett mänskligt liv och då blir det ju förstås alltid dåligt med abort. Och de bildar ofta då de här religiösa grupperna, de bildar då ofta en väldigt ohelig allians med högerextrema. Och de har ju en helt annan syn på det hela och det handlar ju liksom om fortlevandet av den egna rasen så att säga, den superiora människan. Kvinnor ska föda barn, vi ska föröka oss, vi får inte låta andra etniciteter ta över liksom svenskheten eller rumänskheten eller vad man nu har för liksom de olika grupper då. Alla tycker ju att de själva är bäst. Och det är ju lite mer då så här som liksom Putin, att vi behöver soldater, ryska kvinnor. Förr i tiden födde vi 68 barn, det ska vi börja med igen, liksom den ryska stormakten och sådär. Så att det har vi sett då från till exempel, alltså Hitler körde den modersangen också och nu kör Putin den. Och sedan ser vi ju samma resonemang då från högerextrema organisationer i Europa. Så att det är de två ideologierna kan man säga. Och de bildar ofta då en väldigt ohelig allians. För egentligen så är ju de här, och det ser man ju också nu i till exempel Ryssland där Putin slår sig ihop med de religiösa förespråkarna då, att man gör en gemensam sak i just det här ärendet.
Skulle du säga att du är oroad över den utveckling som sker i världen när det gäller aborträtten?
Alltså totalt sett går det åt rätt håll. Det tycker jag ändå att vi ska vara medvetna om. Men visst, ibland går det lite framåt och ibland går det lite tillbaka. Men totalt sett så går det faktiskt åt rätt håll.
Vad tänker du om länder som Polen då? Där man har sett en tydlig tillbakagång från att, ja, att svenskor kunde åka dit och
ja,
få
exakt. Aborter. Mm. Ja, nej, men det är ju ett exempel då på en sån tydlig tillbakagång. Samtidigt så ser vi ju liksom, till exempel Argentina som tillät aborter. Vi Portugal tillät aborter. Så att det går ju ändå alltså totalt sett åt rätt håll, och många afrikanska länder också, det är inte liksom acceptabelt längre att kvinnor dör på det sättet som det har varit tidigare, utan även där är debatterna i full gång, skulle jag vilja säga. Så att totalt sett går det ändå åt rätt håll. Det blir bättre för kvinnor i världen totalt sett, men för den delen ska man inte acceptera att det går åt fel håll i vissa sammanhang. Det tycker jag är jätteviktigt. Vi ska verkligen protestera, vi ska inte nöja oss med att men totalt sett går det bättre. Utan varje steg tillbaka i ett enskilt land är ju en förlust.
Och vilka kan då konsekvenserna bli om aborträtten skulle inskränkas till exempel i Sverige?
Ja, i Sverige så tror jag att vi skulle resa. Det ser vi ju redan idag. Så att vi existerar inte...
Alltså vi skulle göra aborten i Danmark eller Norge.
Exakt,
eller
precis. Eller Belgien eller så. Vi ser ju redan idag hur svenska kvinnor som är för långt gångna till exempel för den svenska abortlagen och har stort behov av aborter. Det kan vara väldigt unga kvinnor eller kvinnor med psykiska sjukdomar eller väldigt gamla kvinnor. Jag tänkte, men gammal är ju fel, för de är ju min ålder, men typ så här 50 år och som liksom kommer på det väldigt sent. Man trodde man var i klimakteriet och sådär, och man vill absolut inte ha barn. De reser ju idag. Och det går ju liksom för de allra flesta att skrapa ihop tillräckligt med pengar för att då kunna göra sina aborter i andra länder. Så det ska vi ha klart för oss, liksom, att den svenska abortlagen existerar inte bara i Sverige, utan vi är ju en del av världen. Så att det är viktigt att komma ihåg det. Men det som är ju att när abort blir förbjudet så stigmatiseras det. Det blir inte en naturlig del av en kvinnas reproduktiva liv att man till exempel kanske misslyckas med sin preventivmedelsanvändning, eller att man av olika orsaker hade tänkt sig att man ville ha den här graviditeten men det blev en svår fosterskada, eller liksom där plötsligt i vecka 19 så slår mannen en för första gången och man inser att det här kommer aldrig att gå, nu vill jag inte ha det här barnet längre. Jag vill inte dela någon del av mitt liv med den här partnern, inte heller ett barn. Och då blir det stigmatiserat att göra abort, och då blir det dåligt för kvinnor. Därför att då plötsligt blir det dåligt att vara kvinna. En del av en kvinnas liv blir stigmatiserat. Och det är det allra viktigaste, tycker jag, för mig. Det är det viktigaste skälet till att man inte ska förbjuda abort just i Sverige då. Men om man ser till övriga världen så är det ju självklart så att då gör kvinnor osäkra aborter istället. Det vill säga, det blir pinnar. Folk gör fortfarande aborter med pinnar som man stoppar upp, eller galgar, i subsahariska Afrika till exempel. Och då blir det ju farligt. Det är också så att om man då gör en osäker abort och så får man en komplikation, då söker man ju inte vård för den då, därför att det är inte tillåtet, och då kanske det också är straffbart. Och då dör kvinnor av det också, så att säga. Så att, nej, det finns många bra skäl att tillåta aborter.
Tror du att aborträtten kommer att förändras i Sverige? Vi pratar ju lite om det här med hemaborter. Att det kommer liksom kanske förändras så att det blir mer lätt att...
Det pågår ju en översyn av abortlagen just nu. Vi ska faktiskt träffa några representanter på fredag och prata om detta. Och då är det ju en liberalisering av abortlagen som är på gång. Det vill säga att man ska tillåta att andra yrkesgrupper än läkare gör aborter, att det ska skrivas in i abortlagen. Idag är det ju redan så, men det sker via en liten, vad ska man säga, omsvängning kring lagen, eller en liberal tolkning. Eller hur man,
för barnmorskor gör också.
Exakt, precis. Exakt. Sedan då att man ska kunna ta den här första tabletten hemma till exempel. Sedan står det också idag att abort ska, det här med att göras på sjukhus, att man vill kunna tillåta det på andra sätt då, så då blir det tillåtet med telemedicin och man kan göra alltihopa hemma till exempel och så. Så att det blir ju en liberalisering av abortlagen. Sedan pågår det också en utredning om man på något sätt kan få in aborträtten i grundlagen, och det är en betydligt svårare fråga. Och nu var det ju precis i Frankrike att de fick in aborträtten i grundlagen, men skrivningen är ju väldigt mesig, tycker jag då, om man ska använda ett typiskt svenskt ord. Nej, men där det står att rätten till abort ska regleras i lag. Och då är det så här, ja, men då kan det ju stå i abortlagen att du har rätt till abort till vecka 2+1. Och då blir det i princip ett abortförbud. Så att en sån skrivning tycker jag är, den är meningslös. Utan då måste man ju ha andra ord, till exempel att rätten till abort ska vara liberal och regleras i lag. Eller kvinnor ska i möjligaste mån inte tvingas att föda barn mot sin vilja. Denna rättighet regleras i lag eller någonting sånt där. Och det här är ju det som alla diskuterar nu. Att hur ska man kunna formulera det här på ett vettigt sätt? Sen ska man inte underskatta symbolik. Alltså att det här är en symbolhandling.
Ändå. Det som hände i Frankrike.
Ja, precis. Mm. Och det var ju framförallt det som man la fram det som. Att det här är en väldigt viktig symbolhandling. Att vi skriver in att vi anser att kvinnor ska ha rätt till abort. Det är en symbolhandling. Och det var ju med tanke på det som hände i USA. Där man liksom hade den här formuleringen med undue burden och liksom sådana där saker som man hade formuleringar kring i USA. Och sen så helt plötsligt som kullkastades allt det där. Och nu så är tydligen då embryon också barn i Alabama. Så att man blir fälld för mord om man tinar upp ett embryo. Det blir ju väldigt knepigt. Så att symbolik är viktig, men hur vi ska göra, det återstår att se. Diskussionerna är livliga i de kretsar jag rör mig i, kanske inte i hela Sverige, men i de kretsarna jag rör mig i så är det väldigt livliga diskussioner och man stöter och blöter olika argument för och mot varandra.
Kommer kvinnor fortsätta att resa utomlands för att göra aborter även efter de här lagförändringarna?
Bra fråga, för det är ju också så då att den övre gränsen för abort, vi har ju idag en lagstiftning som säger då att man får göra abort fram till vecka 21+6 och det gäller då enbart friska foster. Och det är därför att man har tolkat det då som att man är livsduglig efter vecka 21+6. Det i sig är väldigt knepigt därför att vi satsar ju inte på barn som föds i vecka 22+0 om det inte är något särskilt extrema skäl eller att du föder i en region där man gör det. Och det är inte alla regioner som gör det. Så att det här är jätteknepigt. Så att den gränsen följer inte vare sig barnläkarnas eller gynekologernas inställning till vad som är ett livsdugligt barn. Knepigt i sig. Men då är frågan, hur ska man den här övre gränsen, hur ska den då skrivas in? Ska vi ha en övre gräns? Eller vad ska liksom göras? Och så finns det också förespråkare som tycker att vi ska bara ta bort hela abortlagen. Det är hälso- och sjukvård det här. Kvinnan kommer överens med sin doktor om att nu vill jag göra en abort och då ska hon få göra det. Men då tar man ju bort den här rättigheten. Så då har man plötsligt inte rätt till abort längre. Så jag är lite skeptisk till det, men jag tror att här måste jag säga att jag har inte riktigt tänkt färdigt. Vi har exempel i världen, till exempel Kanada, stater i Australien, där man inte har någon abortlag. De tycker det fungerar jättebra. Men det finns också ställen i Kanada där man har väldigt svårt att komma till och göra en abort, framförallt då lite högre upp i veckorna. Just därför att det är inte en rättighet. Men då kan man då resa inom Kanada. Ja, jag har inte riktigt tänkt färdigt. Och som jag hoppas att jag får fram det, att det är komplicerat och det är mycket för och emot. Och det handlar också om väldigt mycket lingvistik, alltså språket. Hur kan man skriva så att det tolkas som man vill? Och då har man haft med jurister att göra, så förstår man att det är inte så lätt då. Och använda ett tydligt och entydigt språk som inte kan misstolkas. Ja, så mycket förarbeten också i lagen som måste fram då, hur man har resonerat när man har valt vissa ord och så. Så det är jättespännande att följa det här.
Tack Helena Kopp-Kallner för att du vill gästa vår podd och tack för att just du har lyssnat. Helena har ju gästat A-kursen tidigare och vill du höra henne berätta mer om hormoner och preventivmedel så kan vi varmt rekommendera avsnittet Sjukhus är ju inte alltid jättebra för kvinnor som kom i december. Nästa vecka kommer jag, Clara Wallin och Emma Frans fördjupa oss i toxisk psykoterapi. Vad skiljer toxiska terapeuter från superterapeuter och hur mycket skada åsamkade egentligen Freud sina patienter? Prenumerera gärna på A-kursen i din poddapp så får du en notifikation när avsnitten kommer ut. Och det här avsnittet har spelats in på Beppo.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.